är en förutsättning för mänskligt liv. Det vet vi. Koldioxidutsläppen måste minska. Det vet vi. Vi ser oss som överordnade naturen, vilket lett oss till rovdrift på planetens resurser. Det vet vi. Det har också lett fram till ny forskning och nya tankar om naturens egen värde med etiketter som posthumanism, växtfilosofi och växtneurobiologi. Men vad leder det till? Vilka nya slutsatser kan vi dra i en värld som hittills har varit uppdelad mellan natur och kultur och med människan i centrum? Kan vi? Måste vi ändra perspektiv? Gäster i veckans filosofiska rum är filosofen Jonna Bornemark, litteraturvetaren Erik van Ooyen som är med oss från en studio i Örebro och genus- och miljövetaren Cecilia Åsberg. Varmt välkomna alla tre.
Tackar.
Tack.
Tack.
Tidskriften Aiolas senaste nummer handlar om växtsjälen och det här numret har du varit gästredaktör för, Erik. Varför gör man ett nummer på nästan 300 sidor om växters själ?
Ja, det är en bra fråga. För att man kan är väl det praktiska svaret. Men ja, för oss så handlar det, kan det kanske betraktas som en utväxt av det här posthumanistiska intresset som har tagit sig vägen via bland annat djurstudier och kritiska djurstudier, undersökningar av djurs kognition och etiska perspektiv och så vidare. Så snart, ganska snart i alla fall, leder vidare också till frågan, vad är en växt? Hur upplever en växt världen och hur kan vi förhålla oss till växter? Som någonting som ju också är alltså som är en del av samma liv som vi själva. Vi har ett gemensamt biologiskt ursprung. Helt enkelt, som gör att undersökningen av växter blir också ett sätt att undersöka livets villkor i bredare bemärkelse.
I redaktionens öppningstext så står det om det växtfilosofiska samtalets avafasiering. Vad innebär det och vad skulle det i så fall medföra?
Ja, det vi syftar på där är väl egentligen att alltså när man går tillbaks i filosofihistorien och i litteraturhistorien och idéhistorien så märker man ganska snart att det har förts ett samtal om växternas liv så fort man diskuterar också livet som sådant ur ett filosofiskt perspektiv så är växterna någonting som man har förhållit sig helt enkelt från Platon och Aristoteles och så långt tillbaka som vi kan gå till de skriftliga källorna i vårt tänkande kultur. Samtidigt som i alla fall vi upplevde att det här samtalet har varit ganska stillastående för att inte säga kanske har betraktats något hädiskt under 1900-talet och under det som vi kan kalla moderniteten som på så sätt har utgjort ett slags parentes eller en tyst paus i samtalet om växternas liv, växternas själ, växtintelligens, växtpsykologi, sådana frågor. Så att vi ville helt enkelt försöka ta upp det samtalet igen och dra linjerna tillbaks och genom i det historien och fram till idag och det nyuppväckta intresset för växtkognition både inom filosofin och inom naturvetenskaperna.
Innan vi fortsätter så tror jag att det är bra i alla fall att vi får veta hur ni förhåller er till ett sånt här begrepp som växtsjälen. Har växterna en själ, Jonna?
Ja, det är ju precis en sån här helt omöjlig fråga för att vi först och främst måste komma överens om vad en själ är för någonting. Vad en växt är, där tror jag att vi har lite mer gemensam definition, även om den inte heller alltid är helt färdig. Men vad menar vi med själ? Ja, vi menar ju i det här sammanhanget inte ett väldigt kognitivt, abstrakt tänkande som till exempel skriver böcker. Det är inte vad som krävs för att det ska vara en själ. Däremot så kanske vi menar någonting som har en vilja till sitt eget liv, som har en riktning, som har därmed det också vi kan kalla för olika typer av beteenden, som inte är helt determinerad. Där vi faktiskt aldrig fullt ut kan förutsäga hur den här varelsen kommer att bete sig i olika sammanhang. För det är så många komponenter så att det ett komplext. Och den, ja, men den går aldrig helt att matematisera. Och där någonstans börjar kanske ett begrepp som själ då kunna ta form på nytt och på lite andra villkor.
Hur ser du på det här då, Cecilia?
Ja, jag kommer väl till det här, till den här frågan om växtsjälen utifrån de här posthumanistiska, feministiska teorierna som har problematiserat det här med vad vi menar med individen, personskap, agens. Vad räknas som ett subjekt? Det kan vara någon helt enkelt som vill någonting eller uttrycker någonting. Och, så att jag tänker på växtsjälen, så tänker jag väldigt mycket i termer av de här teoretiska begreppen kring agens. Som inte behöver betyda just själ i någon slags spirituell mening. Det behöver inte betyda det i alla fall. Och det behöver inte betyda att man har ett högre syfte, något telos om man så vill. Men att man har en som Jonna pratade om, som en riktning. Någonting som gör, man har olika mekanismer för självbevarande exempelvis.
Så det är relevant ändå att tala om växternas själ?
Ja, det tycker jag.
Det som är intressant är ju att om vi pratar om växternas själ och undersöker vad vi skulle kunna mena med det begreppet i det sammanhanget, så säger vi därmed också någonting om vad en människa är. Alltså det får ju konsekvenser för precis. Hur vi tänker på vad ett djur är och vad en människa är. Så att det är därför, alltså det är inte enda anledningen växterna har ett alldeles, det är intressant att tänka på dem alldeles i sig. Men själ är ju precis ett sånt begrepp som många filosofer har menat hör till människan, eller det är den sitt plats där människan excellerar och blir någonting mycket, mycket mer. Och just därför kanske vi behöver skaka om sådana begrepp. Men vi befinner oss också i en tradition där själ är det som inte ens människan har. Själen är ju, även, vi tänker oss att även människan kan reduceras till olika kemiska mekanismer, kanske. Och då är själ precis det vi inte tänker att människan ska ha. Så jag tänker att det är ett sånt ord som har en massa bagage på gott och ont. Det har en massa bagage som är intressant att återupptäcka och tänka om och liksom utgå ifrån. Och också en massa bagage som vi just därför känner att nej, men det här är inte det relevanta. De här sidorna, just den här autonoma, självständiga, rationella individen, är det det som krävs för att man ska ha en själ? Nej, där någonstans vill vi ju tänka om vad det är idag. Så jag tycker att det är ett otroligt fruktbart begrepp.
Är det någonting du vill lägga till, Erik?
Ja, nej, men jag förstår det väl också på ett likartat sätt, kopplat till egen liv, egen intresse, riktning, vilja, agens. Och också kontra det spirituella själsbegreppet. Jag själv i alla fall förstår det egentligen som grundat i biologin och som ett helt och hållet, alltså någonting som finns immanent hos kropparna. Det vill säga, det är inte någonting transcendent som ingjuts av någon yttre kraft i enskilda organismer, utan någonting som uppstår i samma stund som livet och som en levande varelse uppstår, som måste, för, helt enkelt för att överleva, för att kunna vara i världen, måste kunna förhålla sig till sin omgivning på ett icke-determinerat, icke-mekanistiskt sätt. Måste helt enkelt kunna tolka, förnimma, interagera med, navigera i miljön och så vidare.
Jo, men precis. Och det är just precis här som det blir intressant då att tänka på begreppet själ även i relation till människa. Mm. För är människans själ verkligen någonting som är helt separat ifrån kroppen? Det är ju liksom den kartesianska uppfattningen har vi försökt att strida mot i några hundra år nu, men den är jävligt seg. Mm. Och här kan vi börja tänka på så liksom grundläggande frågor som vi är på väg mot, som vad är liv? Vad är materia? Och vi befinner oss i en filosofitradition som har separerat materia ifrån form. Och då vi tänker att materian bara är passiv, den är den här utsträckta res extensa hos Descartes som bara är, liksom, mekanistiskt kan delas upp. Och sen så har vi cogitot, eller formandet, som en aktiv princip som är helt skilt ifrån materian. Och just precis den uppdelningen tror jag att vi jobbar med idag i såväl filosofi som genusvetenskap som biologi som i en rad andra akademiska och för den delen kulturella och för den delen religiösa discipliner. Mm. Mm. För även inom religionerna så protesterar man ju idag mot den här dualistiska synen, vad vi nu menar med det spirituella. Mm. Så det är liksom, om vi istället tänker materia som formtagande, som liksom livets egen eller varats egna liksom rörelse, då får vi en helt annan position. Och då kan vi fånga upp de här sakerna som vi la in med själ. Så jag tycker att själ är liksom, ja, men det sätter fingret på många av de här skärningspunkterna som vi jobbar med idag. Mm.
Cecilia, när du pratade förut så pratade du om att du har kommit in i det här via ett posthumanistiskt perspektiv. Skulle du kunna utveckla det lite grann och beskriva vad det i så fall, vart det i så fall leder oss?
Ja, alltså när vi säger ett posthumanistiskt perspektiv så skulle man genast vilja protestera och säga det finns ju jättemånga posthumanistiska perspektiv. Jag tror att det är väldigt viktigt. För mig har det varit en viktig ursprungskänsla har varit det här som kallas för Family Science and Technology Studies. Och arbeten som har gjorts till exempel av Donna Haraway när hon på 80-talet skrev en slags kritik faktiskt mot ekofeminism och menar att vi alla är en slags cyborger, vi är cybernetiska organismer, vi är en del av reglertekniska sammanhang i samhället som formar oss mer än att vi är som individer som går ut och formar världen. Alltså hon vänder lite grann på den här steken om alltså att individen blir till i ett sammanhang. Och just det här relationella har ju varit alltså undersökningar av relationer, maktrelationer som skapar och maktrelationer som trycker ner och omöjliggör eller till och med dödar. Det är ju liksom en typisk feministisk frågeställning. Så Donna Haraways cyborgförståelse är liksom en förståelse av
cyborg kanske vi måste...
Cyborg, ja. Det låter jätteknäppt. Men de flesta känner till cyborgfigurer från science fiction-världen. Från filmer som Terminator. Och det de flesta kanske också kan ana är att cyborgen redan innan den fanns i fiktionen fanns i laboratorieverkligheten. I form av till exempel labbrottor med osmotiska pumpar inopererade eller insatta i svansen som man liksom reglerar hela råttans kroppsliga funktioner så att det ska funka till exempel i experimentsammanhang. Så den här alltså hur vi blir reglerade liksom, både inifrån och utifrån är väldigt väsentligt. Den här förståelsen av att vi är både kropp och teknik och då teknik är väldigt bred bemärkelse och att vi är både natur och kultur samtidigt. Det är ju det som är en viktig kärna i den här feministiska posthumanistiska förståelsen. Men det här är bara en liksom, vad ska man säga, rottråd som genererar de här kanske två decennier av intensivt filosoferande och tänkande och teoretiserande och praktiserande vill jag framhålla av vad vi kan kalla för olika typer av posthumanism. För posthumanism det är ju, betecknar ju otroligt många olika saker. Det kan vara transhumanister som vill inte alls problematisera upplysningsindividen utan tvärtom förstärka den, göra liksom en universal människan plus plus med hjälp av teknik så ska vi komma över alla de här mänskliga svagheterna. Vi ska bli ännu bättre med hjälp av medicin, teknik, vetenskap. Vi ska komma över döden till och med, åldrande och så vidare. Och det är ju en form av posthumanism det också. Så att man måste vara medveten om att det finns jättemånga olika sorters posthumanismer. Och en del är jättebesläktade och kompisar och utbyter liksom idéer med varandra. Och en del är intensiva samtal med varandra som inte alltid har samma utgångspunkter. Så ibland blir det bra samtal, ibland inte.
Och var placerar du den 300-åriga eken eller den spirande vitsippan i det här landskapet som du just målade fram?
Ja, men det är lite sådär som är roligt tycker jag med posthumanism. Det är ju det ordet vi på ett enkelt sätt kan samla upp väldigt mycket tänkande som har pågått under väldigt lång tid. Om vi tar Herakleitos, nu tittar jag på filosofen här. Om vi tar Herakleitos, han kanske var en slags posthumanist av vanliga lettra, alltså innan termen. Alltså vi behöver ibland liksom paraplybeteckningar för att samla upp saker Och just nu så funkar feministisk posthumanism ganska bra för att fånga upp de här förståelsen av relationer som rör både det mänskliga och det icke-mänskliga.
Man skulle ju liksom, för att kunna sammanfatta det du säger också, alltså det finns ju en kritik. Alltså det posthumanistiska, då måste man ju fundera på vad är det här humanistiska som man kritiserar. Mm. Och det är ju en viss typ av, det är ju inte liksom att man ska vara så här humanistisk, om medmänsklig eller omsorgsfull som ibland ligger i det ordet. Det är ju inte det som vi är efter, utan det är en idé som, om just vad en människa är, människans position i naturen, som du var inne på inledningen där, människans självklara herravälde över att kunna göra vad man vill med både andra varelser, med växterna, med jordklotet, med andra människor. Det är en sida, men också då det här subjektsbegreppet som vi var inne på, att vad är en individ? Vi tänker väldigt mycket utifrån individer, som om de här individerna redan fanns och redan hade en väldigt tydlig essens, eller liksom, ja men det här är en människa, det här är en häst, det här är en blomma. Och då handlar det posthumanistiskt om att vända upp och ner, dels på både maktordningar men också på, ja men vad är vi, vad är ett liv då? Och fokusera kanske mer på ett gemensamt blivande, en trop som kommer tillbaka i någon sorts uppkomst i ömsesidigt beroende, till exempel, snarare än att tänka att vi är färdiga individer som redan står. Mm. Och liksom först finns individerna och sen finns relationerna. Så är grundtanken att först har vi olika typer av rörelser och relationer, och ur det kan vi utkristallisera så småningom olika liv hos separata individer som finns ett tag. Och som sen smälter ihop, eller i olika aktiviteter smälter ihop, tänker tillsammans i ett radioprogram kanske, och sen separeras ifrån varandra igen. Så liksom det flytande, vävande, gemensamvarandet som hela tiden upprättar gränser gentemot varandra också. Mm.
Absolut. Om vi nu talar om gränser, ni har varit inne på det flera gånger, vårt behov var på något sätt att polarisera eller ställa saker i motsats till vartannat. Natur och kultur har vi varit inne på. Det finns ju annat manligt, kvinnligt. Mm. Ställer det här till saker för oss, om vi nu vill på något sätt uppgradera växternas position i relation till människan?
Får jag bara säga en sak emellan? Jonas har jättemånga bra saker som sammanfattar, men om jag ska försöka att sammanfatta det posthumanistiska ännu mer, så kan man säga att det är väl två parallella saker som görs här. Dels att situera människan i ett slags ekologiskt eller relationellt sammanhang. Förstå oss själva i relation till mycket annat. Vi blir till helt enkelt genom annat, alltså samexistenser. Och det är den ena rörelsen, och den andra rörelsen är att också förstå det icke-mänskliga som i etiska termer. Mm. Att vi faktiskt bryr oss om det på samma vis, alltså sätter de här etiska och förstår det etiska och politiska sammanhang. Så det tror jag är jätteviktigt.
Och precis det du säger nu skulle man kunna knyta till Tittis fråga. För att vi befinner oss i en tradition som tänker väldigt mycket i dikotomier. Mm. I antingen eller. Mm. Antingen är du växt, och när vi då börjar tänka så här, jaha, ska jag förstå växten? Men växten är något helt annat. Och då blir den bara något annat som vi aldrig, som vi kanske kan mäta på olika sätt, men som jag aldrig kan få någon annan tillgång till, för jag är människa. Men börjar man gräva, ja, jag är människa, men jag är också levande. Mm. Och bara i termer av att vara levande så delar jag någonting med den här växten. Och börjar vi sen prata, jag kommer ju mer från människa-djurstudier, och börjar vi prata om däggdjur. Jösses vad mycket vi faktiskt delar. Mm. Men samtidigt skiljer oss ifrån. Mm. Så hästen kan jag aldrig till fullo förstå, den är alltid liksom främmande för mig. Men det gör ju inte att vi inte delar en massa saker. Vi kan också skapa en massa gemensam kunskap, och jag kan skapa kunskap om hästen och den om mig, för att vi är lika i högmån. Och jag tänker att precis här blir just det skillnadsbegrepp vi har jätteviktigt. Mm. För om vi tänker antingen eller, då är det antingen förstår jag eller så förstår jag inte. Mm. Och sanningen är att det är precis samma sak i relationen till andra människor. De är också, har alltid en outtömlighet, saker jag inte förstår. Samtidigt som det är massa saker som vi kan förstå tillsammans. Mm. Så att mitt i det här omtänkandet så ligger verkligen ett sätt att försöka tänka på skillnad och samtidig likhet och olikhet.
Mm. Erik van Ooyen.
Ja, nej, jag tänker, om man, alltså tänker man människan från början som en del av liv och som någonting som alltså delar samma evolutionära ursprung med växterna och djuren och egentligen styrs av samma processer, så blir ju från början också människan är från början så att säga natur, och alla människans uttryck är från början naturliga uttryck, så att på det sättet så blir det meningslöst att särskilja människan från naturen och tänka sig den mänskliga kulturen som någonting som kan ske utan egentligen att påverka sin utsida, om man betraktar naturen som en utsida, utan den mänskliga kulturen blir då på samma sätt en kultur som ja, helt enkelt, ja, insektskulturer eller andra typer av emergenta organisationer som vi förstår som naturliga, som någonting som direkt ingår så att säga i alla de system som vi med en antropocentrisk humanistisk världsbild tenderar att särskilja människan ifrån.
Det är ju jätteintressant vad det onaturliga är.
Ja. Ja, men verkligen.
Och varifrån det kommer.
Och det som räknas som, vad räknas egentligen som, vad är onaturligt? Det har ju skiftat liksom, ja, historiskt sett. Och inte minst har det ju liksom drabbat alltså alla queer-communities. Mm. Alltså homosexualitet har räknats som onaturligt. Och det säger ju någonting om att det ligger en enorm politik i vad vi räknar som mänskligt. Vilka som får ingå i det mänskliga och vilka som får ingå i det naturliga. Det säger en hel del om liksom de här moralismen som har liksom varit inbakad i detta.
Sen urminnes tider har människan betraktat sig som överordnad naturen, och att det bidragit till rovdriften på planetens resurser är ingen orimlig tanke. Men redan hos Platon och Aristoteles finns andra idéer om vår plats bland allt levande, och idag prövar filosofer och forskare nya tankar om naturens egenvärde under rubriker som posthumanism eller ekofeminism. Vart leder det oss? Ja, det talar vi om i veckans filosofiska rum, och de som byter tankar är Jonna Bornemark, som är docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Erik van Ooyen, docent i litteraturvetenskap vid Örebro universitet och gästredaktör för senaste numret av tidskriften Aiolos, som handlar om växtsjälen. Och vår tredje gäst idag är Cecilia Åsberg, som är gästprofessor inom teknik- och vetenskapsstudier genus och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan och där också leder The Posthumanities Hub. Cecilia är även professor i genus, natur och kultur vid Linköpings universitet.
Jag vill bara knyta an till vad vi pratar om här nu med det här antingen eller-tänkandet, för jag menar att det är förödande. Vi kan inte tänka i liksom antingen eller i två, utan vi behöver tänka i mycket mer nyanser, och då handlar det precis som Jonna pratade om här, om skillnader, att vi behöver ett nytt skillnadstänkande som gör, alltså, för det finns ändå en extrem politik såklart i, blir vi medvetna om, i hur vi gör skillnad, hur vi skapar skillnad och vilka skillnader som redan finns, och då behöver vi lämna det här antingen eller tänket och skillnader där skillnader är derogativa. Så att man, om man är avskild från någonting annat, så vill man gärna sätta ner det. Alltså ta ner dess värde.
För så har det ju varit i alla dikotomier. Ja, att vi skapar motsatser och sen så sätter vi det ena över det andra.
Exakt.
Man över kvinna. Ja. Naturligt över onaturligt.
Ja.
Och så vidare.
Ja, men precis. Mm. Och istället ha en förståelse av skillnader i affirmativa termer. Mm. Och det här tycker jag känns så otroligt relevant i vår samtid. I vår väldigt polariserade samtid med debattklimat, eller det är liksom antingen eller. Vi måste inbjuda till mer samtal och se att det inte är just antingen eller. Att det inte är inga enkla skillnader, men det är skillnader som är värda att respektera.
Och här skulle jag vilja nämna ett annat forskningsfält som jag tycker är jätterelevant i det här sammanhanget. Och det är funkisforskningen. Alltså funktionsvariationsforskningen, där man just tänker allt mer och mer, och det är samma andas barn, där man tänker på avvikelser till exempel i en mänsklig kropp. Inte som en brist i relation till det här idealet. Om vi har vi tänker oss en kropp med två armar och två ben, och så har vi plötsligt en mänsklig kropp med bara ett ben, låt säga. Och så tänker man, ja, men då är det en brist i relation till idealet. Men istället ser, ja, det här är en variation. Det här är en avvikelse. Men, och vad öppnar den för? Vad stänger den? Vilka dörrar stängs? Men vilka dörrar öppnas också genom just den kroppsliga formationen? Mm. Och här tycker jag att vi precis på samma sätt har en gigantisk fråga när det gäller till exempel hur vi ser på Downs syndrom, eftersom vi just nu är på väg att utrota människor med Downs syndrom i det här landet och följer i Danmarks steg. Mm. Att man tänker att ja, men det är en brist för att människan inte är som den borde vara. Det är en annan typ av subjektivitet. Istället för att se det som den rikedom som det faktiskt är.
Precis. Mer mångfald. Mindre enfald.
Och mindre avskildhet kanske då. Och över- och underordning som jag har varit inne på. Men när jag läste i Aiolos så en av väldigt många frågor som hänger kvar hos mig är: vi vet ju att vi är så beroende av naturen, av växtligheten för vår överlevnad. Växterna binder koldioxid och andas ut syre, förutsättning för att människan då, den här skapelsens krona, ska kunna finnas. Hur kommer det sig att vi tillmäter naturen så lite värde om vi nu pratar om över- och underordning?
Men vi har ju tagit den för givet. Jag har ju inte tänkt att, det skulle kunna bli något problem med koldioxidhalten. Naturen har ju funnits där för oss att bara använda och utveckla våra rörelsemöjligheter, till exempel.
Och vi har också tagit för givet att vi står isolerade från den annat än som en resurskälla eller så som vi kan utvinna utan att egentligen på något vis påverka de ekologiska systemen eller de biologiska systemen.
Mm. Ett annat problem är att vi har tänkt att vi kan kontrollera det. Mm. Att vi kan, ja men vi gör det här och då tror vi att det får de här konsekvenserna. Och vi tror att vi liksom, och vi har ju utvecklat en fantastisk kontroll över väldigt stora delar av naturen. Det är bara att tänka på ett exempel, våra medicinska upptäckter eller och så vidare. Men det har nog funnits också en övertro på den där kontrollen och till och med kanske på nyttan av att ha fullständig kontroll. Och det visar sig ju att världen alltid är rikare. Mm. Att vi alltid slår tillbaka. Liksom, det kommer alltid konsekvenser som vi faktiskt inte anade.
Du pratar om ett vi, men jag tänker då genast på ursprungsfolk och sådana som har inte sett det på detta sätt.
Men vi här kanske inte var människan primärt. Utan den här humanistiska idén som står under kritik här är ju inte människans idé i största allmänhet. Utan det är ju en viss kultur som har odlat fram. Men det är en kultur som har fått extremt mycket inflytande över alla andra kulturer. Så.
Skulle vi behöva någon sorts naturens rättighetslagstiftning? Precis som när vi pratar om mänskliga rättigheter. För skulle det kunna hjälpa oss?
Alltså, jag är själv mot själva rättighetsbegreppet, för det har att göra med just att då behåller vi vår position som den som har möjlighet att utdela rättigheter, att värdera, att hierarkisera, att säga vad som är värt att bevara och inte. Det vill säga vi själva intar en slags transcendent funktion där. För mig känns det mycket mer fruktbart att försöka utveckla en etisk och politisk förståelse av egen liv och av liv som ett egen intresse eller någonting som så att säga blir värdefullt genom att existera och inte behöver tilldelas värde varken ekonomiskt eller etiskt politiskt från ett mänskligt subjekt eller ett mänskligt juridiskt system.
Och jag tror att vi behöver jobba på flera olika punkter samtidigt. Jag tror att den värld vi befinner oss i så tror jag att man måste vara pragmatisk också. Och i vissa fall så kanske den där floden i Nya Zeeland
som
fick rättigheter. Ja, men det var kanske precis rätt där och då. Att det behövs och det säger någonting och det väcker också tankar hos människor om en flod kan få rättigheter. Inte för människor utan bara för sig själv. Så att jag tror att man måste jobba på många olika nivåer samtidigt. Men jag är ju själv inne på liksom precis samma linje som Erik. Vi kan i alla fall inte lösa problemet genom att bara tillskriva olika natur. För dels så måste vi då göra det till just fasta essenser, vilket var det vi kritiserade. Vad är exakt den här floden? Och floder mynnar och de öppnar sig och de blir och de tar nya förlopp och liksom, det rör på sig. Så att det kommer i alla fall aldrig räcka med bara ett rättighetstänkande.
precis. Det kan vara en början, det kan ha sina funktioner tror jag. Precis som mänskliga rättigheter kan spela otroligt viktiga funktioner, så vet vi ju ändå att det är väldigt många som inte omfattas av mänskliga rättigheter. Som, alltså människor som inte ens omfattas av praktikerna kring vem som är människa. Så att det har, å ena sidan så måste vi vara pragmatiska och verkligen försöka jobba, gå ut, jag skulle vilken dag som helst gå ut och marschera för mänskliga rättigheter, men jag kan samtidigt problematisera rättighetsbegreppet tillsammans med väldigt många andra tänkare.
Det här har ju blivit ett hett ämne liksom inom humanistisk forskning och också bland kulturarbetare idag. På vilket sätt skulle den här typen av tankar och funderingar kunna ta plats i samhällsdebatten, och hur skulle det i så fall påverka oss? Cecilia.
På vissa sätt så tror jag att vi i vardagslivet faktiskt har en släng av posthumanism i oss. När vi till exempel interagerar med våra husdjur så tar vi för givet att vår katt eller hund kan kommunicera med oss på olika vis. Vilket faktiskt är en slags posthumanistisk utgångspunkt. Så jag tror att det, men det här är ju kanske, jag hoppas jag inte banaliserar det, men jag tror att det finns en massa, det här skulle ju förändra allting kan man säga, för att referera till Naomi Klein. Men det gör verkligen det, det förändrar liksom om hur vi gör forskning. Det skulle kunna förändra medicinsk praktik, naturvetenskapliga experimentsituationer. Det förändrar såklart hur vi gör politik i vardagen.
Skolan,
ja men precis allting egentligen skulle det kunna förändra.
Och det jag tycker att det sätter fingret på är också när de här frågorna, nature-culture-distinktionen, naturkultur-distinktionen lämnade att ja, men naturvetarna håller på med natur och humsam håller på med kultur. Och så har vi liksom separerat det. Och bara i den strukturen så är det en gigantisk skillnad att prata om, som Donna Haraway gör, som ni har varit inne på, nature-culture, som ett ord. Men det som jag tycker att det lyfter fram extra då, vad just humaniora samhällsvetenskap gör, alltså, om vi idag befinner oss i en diskussion där allt fler inser att det kommer inte räcka att bara hitta nya tekniska lösningar för att möta miljöproblemen och även kanske migrationsproblemen som också kommer att komma med miljöproblemen. Vi måste tänka på ett annat sätt. Hur gör vi det? Var någonstans sker det tankearbetet? Jo, det sker på en rad olika platser och det måste ske på många platser. Och det sker inom kulturlivet, men det sker också på universiteten. Och det sker då naturligtvis både inom naturvetenskapen, men skulle jag säga, det är humaniora samhällsvetenskapens grundläggande arbete att tänka om begreppsligheter. Att men tänka om inte de grundläggande kategorierna.
Men när jag läser om det här då, så läser jag väldigt mycket om definition och dekonstruktion och så. Finns det inte en risk att det liksom fastnar där i någon sorts akademisk definitions...
Om det skulle stanna där så skulle det förstås vara ett problem. Men jag tror inte att det händer. Här måste vi dels ha rum där det här får stötas och blötas på just det akademiska sättet. Men sen, och det tycker jag vi kan bli bättre på, så är det alla forskares ansvar att prata om det filosofiska rummet eller prata med människor, har öppna föreläsningar. Och min erfarenhet är att det finns ett enormt stort sug efter den kunskapen på andra platser. Men det gör också att humanioras uppgift och samhällsvetenskapen, det kanske inte är det viktigaste, är kanske inte att publicera sig i amerikanska peer-review-tidskrifter, utan det allra viktigaste är att bidra till ett samhällssamtal på svenska. Och det har varit väldigt lite meriterande. Så att vi har en struktur som inte riktigt är till för just det du säger, och som låser in det i det akademiska.
Erik, jag hör att du andas in gång på gång där i Örebro. Kom igen.
Ja, jo, nej, det kanske hade varit lika bra att jag var tyst. Jag tänkte bryta in med ett mer pessimistiskt perspektiv också. Kanske är det så att människan inte kan lösa alla problem. Kanske är det så att det är humaniorens uppgift inte är att lösa problem. Kanske är en del av den här, alltså den lösningsinriktade paradigmet som har präglat så stor del av moderniteten, kanske är det en del också av problemet. Kanske behöver vi inte motivera vår verksamhet med att bara vi tänker nya kategorier och så vidare så kommer saker och ting lösa sig, utan det finns ett värde också att kontemplera sakerna i för deras egen skull, att ägna sig åt en idéhistoria, att ägna sig åt en verklighet i sig. Förhoppningsvis så har det goda bieffekter, men jag tror inte att man ska börja med att definiera de bieffekterna för att...
Nej, och lösa problem skulle jag nog aldrig ha sagt att det är humanioras uppgift. Däremot så tror jag, alltså människan kan vara så vansinnigt många olika saker. Det är bara att titta på den rikedom av kulturer som liksom finns i människans historia. Så det är klart att vi kan vara på ett annat sätt. Mm. Mm. Och det odlandet, och att det får liksom konsekvenser, att vi måste förhålla oss på andra sätt, den kraften tror jag definitivt på.
Och får jag bara skjuta in här, alltså vi får inte underskatta hur viktigt det är med ord, tänkesätt, alltså hur vi skapar mening i tillvaron. Det är ju det som ger oss riktmärken för hur vi tänker på oss själva, hur vi tänker på andra. Så vi får inte underskatta det, och detta liksom med att förstå och studera socialiteter, det är ju humsamområdet. Det är ju vad vi är ganska bra på där, men det behöver liksom omfatta inte bara det mänskliga, liksom mänskliga variationer, utan även det mer än mänskliga. Det är ju det som är viktigt, tror jag. Och det här tror jag som konst och filosofi, men även all annan typ av vetenskap faktiskt gör, att det hjälper oss att vidga våra horisonter och förståelse, ja, våra förståelsehorisonter, liksom gör oss nyfikna och gör att vi kan upptäcka nya saker som vi kanske inte hade tänkt eller trott innan. Och det är ju jätteviktigt, menar jag.
Mm. Och här tänker jag också att just för att komma tillbaka till begreppet liv, att vi har pratat om livsvetenskaper och just som biologi och annat, att då tittar man på livet. Men det är fortfarande vetenskaper som ser på livet som ett objekt. Medan framförallt inom humaniora så har man odlat en tradition som ser på livet inifrån. Som alltså, för att jag är levande så kan jag, det vill säga, inte separera mig från det här objektet som jag tittar på. Utan just i termer av att vi är levande så kan vi också förstå det levande i all dess liksom, mångfald.
Vart leder det oss då? Om allt levande är levande och på något sätt likställt i den meningen, liv. Det finns ju många som har valt att inte äta djur av moraliska skäl, just därför att det är också ett liv och med förnimmelser och allt det här som vi förknippar också med en människa. Om vi drar ut det då till växterna, hur går det för oss? Ja.
I livet så ingår ju just att liv är genomsläppligt. Någonting måste in och någonting måste ut. Att ha ett liv är att ha gränser, att ha en hud. Någonting måste komma in genom den där huden, någonting måste ut. Och ser man det på så är inte döden i sig en katastrof. Om jag äter en morot och en dag så äter en fågel mig. Alltså det tycker jag är ett grundvillkor som vi kanske måste acceptera på ett annat sätt. Mm. Däremot så finns det, tycker jag, inga ursäkter för en djurindustri där vi systematiserar och där vi överhuvudtaget inte bryr oss om ett lidande. Så vad vi ska äta är fortfarande en i allra högsta grad liksom viktig och aktuell fråga. Men att döden finns och att människor alltid måste döda för att leva, det är en tanke jag tror att vi kanske behöver acceptera.
Och detsamma gäller också växtindustrin.
Ja.
Vi måste leva på någonting, men vi måste inte ha monokulturer av den typen som vi har nu, eller ha ett jordbruk, industrialiserat jordbruk som ser ut som det gör nu. Och det finns mycket kunskap att hämta om hur man skulle kunna utveckla en mer etisk livsmedelshållning, inte bara i djurindustrin utan också vad gäller odling.
Mm. Mm. Och att återuppväcka då någon sorts samtal, om vi börjar där vi slutar, om växternas själ, växternas liv. Vi står inför enorma utmaningar som har med vårt industriella sätt att tänka ju. Kan det här synsättet hjälpa oss på något sätt? Måste vi möblera om oss i hjärnan för att klara de här utmaningarna? Det är inte handfasta räkna grader och procent.
Absolut, det är jag övertygad om. Det vi behöver en mindre instrumentaliserande syn på både människor och det icke-mänskliga. Mm.
Men därmed också kanske en annan förståelse för också materien runt omkring oss. Vi hanterar den ju, alltså vi har ju så vansinnigt mycket materia i omlopp. Och vi drunknar ju i prylar, till exempel. Mm. Och där tror jag att en annan ingång till såväl allt levande, men jag tänker att det materiella, alltså det vi uppfattar som så här död materia, det kräver också sin respekt. Istället för att slänga den där ryggsäcken som där dragkedjan gick sönder, så kanske vi ska laga den. Alltså, efter krigstiders förhållningssätt till det materiella som någonting som måste vårdas, tänker jag också ligger i det. Och bara i det, om man sätter det i stor skala, så gör det jättemycket för vårt förhållningssätt till, eller både vårt förhållningssätt och rent faktiskt hur mycket resurser vi använder.
Precis. Absolut. Erik. Saker och ting kommer ju möbleras om vare sig vi vill eller inte. Så.
Exakt. Frågan är hur mycket vi kommer
att hitta strategier för att göra det så inte smärtfritt, men ska vi säga glädjefyllt som möjligt.
Ja, för att frågan är ju hur mycket av allt som kommer bara pressas på oss. Att det kommer katastrofer helt enkelt. Mm. Så att vi bara måste ändra oss och vi skriker och protesterar, men det kommer inte hjälpa. Och hur mycket vi, nu har vi fortfarande kanske några år på oss att också experimentera och att undersöka och att också utnyttja den liksom positiva kraften i att det faktiskt är vansinnigt spännande och kul och befriande att tänka om, att få tänka om.
Testa och experimentera, vill jag fylla på. Absolut, och det är ju därför också som det är viktigt kanske att ha forskning som får nörda in sig. Precis som det är viktigt att få ha forskning inom say, matematik eller fysik som får nörda in sig och vara jättesvår och jätteabstrakt på sina ställen. Därför att ur det så kommer det kanske klokskaper som kan vara väldigt användbara i alla möjliga praktiska sammanhang.
Och varför skulle då de här tankarna få genomslag nu? Vi kan ju i alla fall i någorlunda modern historisk tid se att det har funnits rörelser som har strävat åt det här hållet.
Mm. Alltså vi lever i en tid där det är så påtagligt för oss att vi människor är en del av naturen. Och naturen är en del av oss. Alltså det materiella är verkligen en påtaglig del av oss. Vi kan tänka i termer om gifter som vi lagrar in i våra kroppar. Alltså vi är högst upp i näringskedjan. Vi kan givetvis tänka på hur vi geologer och så kallade stratigrafer har bestämt att vi har en hel planetär tidsperiod som ska benämnas människoåldern eller the age of man eller antropocen, vilket säger någonting om hur mycket vi har påverkat som en art livet på planeten. Och givetvis ska vi komma ihåg här igen att vikten av att det posthumanistiska också rör det mänskliga kommer in här, därför att det är ju inte alla antropos, alla människor som har bidragit lika mycket, utan det är ju faktiskt en ganska liten grupp som har skapat ganska stora problem.
Och i den gruppen också, det vill säga rika västerlänningar helt enkelt, så finns det också, apropå varför det är möjligt eller aktuellt eller viktigt just nu, det finns ju en växande emotionell beredskap för det här. En växande ångest. Mm. Miljöfrågorna kryper närmare och närmare. Förra året senast, med skördarna till hästarna som jag ju tänker på. Att det kanske inte fanns någon mat till hästarna och att det beror på massa saker som vi faktiskt har inflytande, eller vi har klimatförändringarna. Och den där ångesten är ju också positiv. Den är jättejobbig, men den betyder att saker och ting händer på riktigt. Ångestens andra sida är alltid frihet.
Se där vad en utgångspunkt i växternas själ kan rulla ut sig under 45 minuter i ett filosofiskt rum. Tack för att ni kom hit, Cecilia Åsberg, gästprofessor inom teknik och vetenskapsstudie genus och miljö vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan här i Stockholm, och professor i genus, natur och kultur vid Linköpings universitet. Tack också Jonna Bornemark, docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, och Erik von Ojen, docent i litteraturvetenskap vid Örebro universitet. Filosofiska rummet den här veckan producerades av Mårten Andrén, och ljudtekniker var Jirilal Bars. Jag heter Titti Hahn.